Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Och du ser ut att vara lite matt i päls och kontur idag.
Ja.
Berätta.
Jag kan säga så här att jag, på förhand, tack och förlåt. Jag är inte i gänga.
Nej. Ska jag vara jobbat så här under semester?
Nej, men alltså jag har haft semester och jag har haft det ljuvligt. Vi har varit på Fårö, vi har på Gotland, vi har haft det underbart. Mm. Men jag jobbar alltså som ett litet jävla as just nu. Jag är inne i en riktigt tung jobbperiod där jag behöver använda kropp och själ.
Ja.
Och sen har jag varit på resande fot. Idag hämtade jag upp, efter 4 timmars sömn hämtade jag upp broddan. Och sen åkte vi till en annan stad. Jag suttit 5 timmar i bil. Och sen har jag utbildat i ond bråd död. För massa människor. Och så tillbaka en packa om. Nej, jag behöver inte dra det. Jag jobbar för mycket nu. Men det finns ljus i tunneln. Men idag kommer jag vara flakkött, som det heter.
Bara hoppas att det inte är tåg som du ser i tunneln.
Ljuset.
Ja.
Det är nästan så att jag välkomnar det. Jag bara låter det ske.
Nej, fy. Nej, men alltså jag kan tänka mig också att det är lite så här, när man är egen, då är man ju på ett annat sätt kanske beroende av giggen också. Och då blir det kanske lättare en liten mishmash mellan ledighet, jobb och allt det där.
Ja, och sen så befinner ju jag mig i en typisk ad hoc-bransch. Det går liksom inte att planera in fullt, för då kan jag inte ta, eftersom jag hjälper folk på studs.
Mm.
Så det kan inte vara fullt, och jag vet ju inte när studsen kommer.
Just
och
det.
Den här veckan har jag hållit på med liksom 3 parallella, rätt kniviga ärenden. Så att jag har behövt tänka rätt mycket.
Mm.
Och hantera folks emotioner. Och ja, det tar lite på en kraften.
Ja, det är klart det gör.
Mm.
Jösses.
Men i morgon bitti åker jag till Särna.
Mm.
Och där kommer att plocka blåbär och säga till människor i min närhet att inte ett ljud vill jag
just
höra.
Just det. Där hände inte så mycket precis.
Nej. Det är helt riktigt.
Men du, kan inte du introducera lyssnarna till dagens tema?
Det kan jag göra. Vi har tassat runt ämnet som igelkottar runt het gröt.
Ja.
Ja.
Mm.
Jo, vi ska prata om kvinnorna i brottsstatistiken. Det är ju här och där en försvinnande liten siffra som skvalpar runt när det kommer till en del brottskategorier. En del, nej, då är de med överrepresenterade.
Mm.
Men kvinnors grymhet, kvinnors... Vi har ju sagt vid ett par tillfällen i den här podden att det är svårt att klämma dit dem, för de är sluga, duktiga på att ljuga, rätt manipulativa. Och sen är det som att rättsväsendet lägger lite huvud på sned och tänker, nå, att du är nog en nyttig idiot, du kanske är ett offer, det är nog en man som drar i snörerna. Och i många fall är det också så. Vi har ju träffat på de här kvinnorna som blir utnyttjade inom brottsligheten.
Just det.
Men jag tror att kvinnor ligger bakom brott till mycket större procent än vad statistiken visar. Mm. Det är min känsla. De är svåra att klämma till.
Ah, vad intressant. Du tror på ett mörkertal här?
Jag tror på ett mörkertal.
Mm. Jag tror som du.
Tur för dig.
Va?
Tur för dig.
Ja, verkligen. Det slog mig när jag skulle börja skriva på något form av manus till det här avsnittet.
Mm.
Att då reflekterade lite över vad jag hade sett i filmväg. Alltså vad jag kunde direkt så här rapa upp i genren kvinnliga liksom förövare eller mördare eller... Jag kom på två.
Ja, vad intressant, för jag fick också upp två i mitt huvud. Säg nu.
Gud, vad roligt. Monster.
Ja, älskar. Mm. Ja.
Och Lida.
Ja, älskar också.
Det finns fler såklart, men sådär, det var svårt liksom. Det var inte så att jag såg en hel lista framför mig.
Nej, men de där älskar man ju.
Mm.
Såklart. Men oftast så är det ju kvinnor i krimserier och filmer. Det är ju ofta någon som står så här.
Ja, precis.
När det händer
panikartat,
något.
Panikartat. Stampa på stället, helt i avsaknad av handlingskraft och bara skriker.
Gärna en vit, lite småfuktig t-shirt. Är det inte så?
Jo, kanske. Jag vet inte.
Ja, nej, men eller så är de ju framställda som fullblodspsykopater. Vi pratar typ Basic Instinct.
Ja, just det.
Med isyxan.
Ja, just det.
Eller så här, nu ska jag blanda med en brygd. Kaninkokers, när handen som gunga vaggan.
Ja, just det, den ja.
Den typen.
Ja, ja. Men liksom, de framställs som galna, helt enkelt. För jag tänkte sno dina tankar där och göra en övergång till just det här hur man traditionellt liksom har förhållit sig till kvinnor överlag. Och en liten historisk exposé, om det medges. Jag anhåller om att få presentera en liten historisk exposé.
Jag säger varsågod, jag rullar ut den mentala röda mattan.
Jag gör det. Nej, men traditionellt så har ju kvinnor betraktats som fredliga. Kanske inte så risktagande. Kanske inte heller så aggressiva som män.
Mm.
Men vi vet...
Ja, men stack de upp näsan, då eldades de ju upp på bål.
Men det gjorde de ju. Men de kvinnorna förhöll man sig nog till som icke-kvinnor snarare än som kvinnor. Jag återkommer till det alldeles strax här. Det är lätt att förledas att tro att det här med liksom kvinnors grymhet, om vi nu pratar monster som ju är baserad på en verklig och sann historia, skulle vara ett undantag. Men det här har ju faktiskt förekommit i alla tider. Får jag introducera dig till Medea? I den grekiska mytologin.
Ja, nu åkte vi långt tillbaka.
Ja, vi ska inte uppehålla oss där så värst länge. Men hon hjälpte i alla fall sin älskade att stjäla det gyllene skinnet. Det är väl det du har i facet, Ljungdahl?
tackar. Glow, glow.
Glow, glow. De flydde i alla fall till havs. Men de var ju förföljda här och fick ta till brutala metoder liksom för att undkomma att tillfångatas. Och hon mördade då sin lillebror. Och styckade honom ombord på fartyget här och spred honom till havs i syfte att liksom bromsa upp dem som kom efter, sägs det. Mm. Senare så skulle även hennes då älskade Jason, som han hette, förskjuta henne. Och vad gjorde hon då? Jo, då skickade hon en förgiftad bröllopsgåva till Jason och Jasons nya kvinna, som dödade hans nya kvinna samt hennes far. Mm-hmm. Och när hon senare då i alla fall skulle äktas som maka, så försökte hon även förgifta dennes son, vilket ledde till att hon till slut fördrevs. Så hon hade ju uppenbarligen någon form av ondska inbyggd i systemet, kan man tänka. Och om vi sen hoppar till 1800-talet och pratar lite grann om hur man kriminologiskt, alltså när man började komma med kriminologiska teorier om brottslighet och vad som påstods då, så var ju Cesare Lombroso framträdande. Jag har varit inne och pratat om honom tidigare. Du vet, han som studerade fysiologiska och psykologiska särdrag hos kriminella.
Mm.
Han trodde att liksom man kunde särskilja en kriminell person från en annan genom att studera storleken på pannbenet och på käkarna och allt möjligt.
Mm.
Han var liksom inne på att det var bara män som var kriminella. För att han hade aldrig sett sådana här särdrag hos kvinnor. Så då födde han liksom någon slags idé om att brottslingar uteslutande var män. Och han medgav att kvinnor nog ändå hade lite fuffens för sig, men det man kunde förknippa kvinnor med i det här avseendet, det var uteslutande prostitution och illegala aborter.
Aha, det var liksom alla vägar till skötet.
Precis, exakt. Ja. Bra sagt, Lena, för det var just det det handlade om. Han var lite inne på att de var ju inte kriminella då för att de prostituerade sig och utförde de här aborterna egentligen, utan kvinnor sågs på som en grupp som hade stort behov av att ge kärlek. Ja, men alltså, vi pratar ju om en ultrastereotyp könsroll.
Ja.
Eller hur?
Kvinnor kom ju liksom till denna jord för att sprida kön. Det är det han säger.
Ja.
Det är därför oss nu bara minnas att det är en liten klick människor som fortfarande tänker att det är på detta sätt.
Ja. Ja. Nej, men han var liksom inne på då att det här var handlingar som närmast var baserade på kvinnors egna och fria vilja och behov.
Mm.
Som att det här då skulle fylla något slags primärt behov hos de här sexuella varelserna.
De är bara så oerhört givmilda.
Ja.
Och snälla.
Precis.
Ja, och de
få som då han menade kvinnor verkligen kunde anses vara brottslingar, alltså de som ändå trots allt begick andra brott, för det hände ju titt som tätt trots allt. Mm. De förhöll man sig till nästan som liksom ett eget släkte, eftersom deras egenskaper sträckte sig så långt bort från vad man uppfattade vara kvinna eller kvinnor. Mm. Så att det här var nästan då monster, enligt dåtidens synsätt. Så att man ansåg dem då, de här som man då förhöll sig till som monster, de var också mer maskulina, ansåg man. De var mer känslokalla, empatilösa och så vidare.
Mm.
Det är lite intressant.
Ja, jag tänker så mycket nu, men jag håller det inom bords.
Ja, men gör det. För att det här var en vattendelare. Det fanns också andra kriminologer under den här tidsepoken som prövade Lambrosos hypoteser här. Det fanns de som också menade att nej, kvinnor begår lika mycket brott som män. Men det här skillnaden är att kvinnors brottslighet inte sker offentligt. Och att kvinnor är i sett till sina egenskaper mycket falskare än män och därför kan dölja sina brott lättare. Och den här falskheten, och nu är vi där igen, falskheten påstods vara något som kvinnor hade lärt sig i samband med sexualakten genom att gång efter annan fejka sin, citat, upphetsning och orgasm.
Alltså, här är de ju något på spåren ändå.
Är det så?
Men vad fint att de alltid liksom ska tillskriva olika förklaringsmodeller istället för att basera som det är.
Ja.
Att det är olika individer som har liksom olika drivkraft, olika känslor, tankar och en knippe egenskaper utsmetade på sin palett. Utan det måste vara så här, kvinnor är så här därför att. Vi måste liksom sätta en etikett.
Just
i
det.
Facet på dem, på det gyllene skinnet.
Och det är klart att det här liksom frammanades väl i försöken och önskan att förstå.
Mm.
Och fortfarande gör, alltså förstå olika fenomen. Sigmund Freud har du ju hört talas om.
Ja.
Han var också inne på en mer biologisk förklaringsmodell som också hade att göra med sexualiteten då.
Men alltså, i Freuds värld så gick ju alla vägar till skrevet, oavsett
exakt
vad vi pratar om.
Exakt. Och han beskrev ju kvinnor som oerhört listiga och att de då skulle också vara förknippade med en extrem hämndlystnad. Och vad hade det här sin grund i, månntro? Jo, det manliga könet, avundet, penisavundet.
Ja. Alltså, jag står knappt ut i vardagen för att jag är så avundsjuk.
Det är ett jobbigt ok att bära omkring
på. Det verkar komma med så mycket positivt.
Ja. Ja, men så det här är ju superintressant ändå, för den här uppfattningen också då om kvinnor som extremt utstuderande och listiga, den levde kvar ganska långt i vårt samhälle, ända in på 50-talet faktiskt. Här i alla fall på 50-talet så har amerikanen Pollack, han var sociolog och forskare, hans namn återkommer här i litteraturen. Mm. Det är han som egentligen har banat väg för den forskning vi har idag kring skillnader mellan mäns och kvinnors kriminalitet. Och han hävdade att både kvinnor och män har egenskaper som liksom predisponerar för kriminella beteenden, men ja, att alltså som ökar sannolikheten för.
Ja.
Ja. Men att kvinnor faktiskt skyddas lite grann av den stereotypa könsrollen som då påverkar liksom risken för att upptäcka, så att vi har den här synen om kvinnor som väldigt moderliga och ömsinta och allt det här som på något sätt skyddar då gruppen från upptäckt.
Ja, ja, där tror jag att han har något.
Mm. Och det är det vi liksom har spunnit vidare på i den moderna kriminologiska eran, kan man väl säga.
Dels det, och sen skulle inte jag säga helt ut och cyklandes när det kommer till den här med listen. För det här har vi pratat om tidigare, att kvinnor har ju från att de föds banats in i ett system där de fattar någonstans att jag kommer i få utmanande situationer ha Royal Straight Flush i styrka, snabbhet, storlek.
Mm.
Vilket gör att de har redan från start banats in i att jag måste tänka till, tänka före, vara lite smartare, ta tidiga beslut, ljuga mig ur situationer, för att det är liksom en självbevarelsedrift, en skyddsmekanism.
Mm.
Mer än att kanske snubba mer och mer tidigt har tänkt att om det skiter sig, då lappar jag väl till.
Mm.
Jag tror på det. Jag har inga belägg, men jag tror på det.
Ja,
för och sen så dessutom är kanske kvinnor generellt mer inne på liksom sociala tidigare kontakter. Vi övar relation. Vi läser relation. Vi spelar relationsspel. Det ser man på sociala medier nu.
Ja, gud. Verkligen.
Lite mindre pang-pang. Det finns jättemånga tjejer som sysslar med pang-pang också.
Ja.
Men generellt.
Mm.
Mm.
Jag håller med. Jag är helt med det här, Ljungdahl.
Mm.
Men för det är ju faktiskt stora skillnader mellan könen i avseende på brottslighet.
Ja.
Vet att det går 4 misstänkta män på varje misstänkt kvinna om man tittar på all brottslighet?
Förvånar mig icke.
Berätta, varför förvånar det dig icke?
Ja, för att jag jobbar som polis i 15 år.
Ja, men det är din erfarenhet då som du lutar
Min
mot.
Min erfarenhet, lite kunskap, lite statistik, lite BRÅ-rapporter och så vidare. Så förvånar mig det inte det minsta. Och nu, det jag har hållit på med under många år nu, PDV, där är ju kvinnorna försumbara i statistiken.
Mm. Ja, intressant.
Mm.
Sen, för vi ska ju också säga det, att det är ju liksom större och mindre skillnader beroende på vilka brottstyper vi tittar på här. Det är viktigt att poängtera. Mm. Kvinnor kan ju i vissa brottstyper vara lika representerade som män. Men totalt sett. Men intressant är att andelen kvinnlig brottslighet har ökat kraftigt sedan 70-talet. Det är alltså mer än en fördubbling. Och
då undrar man ju.
Ja, det här är lite intressant faktiskt. Den största ökningen kan man se mellan 1975 och 93. Sen planar ut lite grann och sen sköt iväg igen i slutet på 90-talet.
En tanke kan ju vara att det är rättsväsendet som har ändrat sina arbetsmetoder och sitt synsätt på kvinnfolket, på kjoltygen.
Så kan det absolut vara, för vi får inte glömma bort att det här är ju decennier då det faktiskt har hänt väldigt mycket i det omgivande samhället, och kanske särskilt i avseendet jämställdhetsarbete.
Mm.
Vi förhåller oss till män och kvinnor mer jämlikt idag, och vår uppfattning då om män och kvinnor kanske också har påverkat kvinnor att begå fler brott.
Och om kvinnor också får lämna hemmet så har de ju också större kontaktytor att begå brott.
Exakt.
Än när de bara vispar välling.
Exakt.
Mm.
Så att det är lite intressant då att det här avståndet då mellan mäns och kvinnors brottslighet, det har liksom minskat successivt sedan 70-talet. Och vi har ju data, så vi har den officiella kriminalstatistiken som vi kan luta oss mot. Men precis som du var inne på tidigare så kan ju de faktiska skillnaderna vara mindre. Vi snackar om ett möjligt mörkertal här.
Mm.
Och det finns olika teorier idag som försöker då förklara de här skillnaderna mellan mäns och kvinnors brottsliga beteenden. Men det är inte en helt enkel liksom gåta att lösa det här. Det finns liksom inte en enda teori som kan förklara alla kvinnors brottslighet eller brottsliga beteenden. Inte heller någon teori som kan förklara alla kvinnor som inte begår brott, varför de avstår. Och det är likadant för män naturligtvis.
Mm.
Det här med de olika könsrollerna och hur, liksom, hur man har sett på kvinnor respektive män historiskt och traditionellt, har det liksom återkommer när man läser om olika förklaringsmodeller. Det var liksom mindre förenligt i den traditionella kvinnorollen att begå brott än vad det var för män. Alltså mäns maskulinitet, alltså att våld skulle bygga maskulinitet, är ju en sån här tanke som har funnits ganska länge. Man kan ju också prata om såklart uppfostran och miljöfaktorer. Och även där så har ju pojkar och flickor hanterats, eller man har förhållit sig till pojkar och flickor olika ju historiskt. Det har funnits andra förväntningar på pojkar än på flickor.
Ja, och det ska man säga, det är ju inte väck än idag.
Nej.
En snubbe som river håret av en unge är fortfarande tjejer som får höra, han tycker nog bara om dig.
Jaha, precis.
Och sen förväntas man att samma kille i 14-årsåldern när han försöker rycka håret av en tjej ska få, nu får du inte göra det längre. Det finns ju faktiskt kvar. Boys will be boys.
Ja, men pojkars liksom aggressiva beteenden har ju historiskt nästan belönats.
Ja.
Medan kvinnors eller flickors har närmast bestraffats.
Ja, men en lack brud får ju epitetet hysterisk och nervös.
Ja, hysterika.
Mm. Medan en lack man får epitetet handlingskraftig och tydlig.
Mm.
Ja,
precis.
Ja.
Stor tyngd läggs i alla fall på jämställdhetsarbetet som förklaringsmodell, som förklaring till att kvinnors och mäns kriminella beteenden och brottslighet sammanfaller på sikt. Alltså i takt med att kvinnor och män har blivit mer jämställda så ser man ju också en ökning, alltså att kvinnor som mäns brottslighet börjar närma sig varandra i omfattning, även om det är en lång bit kvar ju. Och tittar man på den kriminologiska forskningen idag så är ju ett problem, även såklart den medicinska och den beteendevetenskapliga och många andra institutioners forskning, att man utgår från män som grupp. Och när det gäller kriminologisk forskning så är det ju då mäns brottslighet man främst studerar. Och det beror ju på till stor del att kvinnorna är i sammanhanget en liten grupp. Så att det här gör ju, så det blir ju tyvärr en, vad ska man säga, ett cirkelresonemang kring det här nästan. Därför att de förklaringsmodeller man kommer fram till, de är baserade på mäns brottslighet, inte primärt på kvinnors. Och då blir det problem att också förklara kvinnors ageranden. Och forskningsfokuset har ju varit då att fundera på, är det liknande eller är det helt olika orsaker som förklarar mäns och kvinnors brottslighet? Och det finns stöd för både och. Alltså att det både skulle vara samma faktorer men också olika faktorer. Riskfaktorer har man till exempel sett för kriminella och avvikande beteenden sammanfaller för både pojkar och för flickor. Brottsaktiviteten, alltså den tid i livet när pojkar och flickor eller män och kvinnor är som mest brottsaktiva, är också densamma. Det är tonåren, tonårstiden. Så att det finns alltså, det finns faktorer här som är överensstämmande ju, men ändå så lyckas de ju inte förklara de här stora skillnaderna. Så då har man tittat på individkaraktäristika. Smaka på ordet, Ljungdahl.
Ja, och det vi försöker säga är varför låter fler tjejer bli att göra brottet än snubbarna?
Mm.
Varför gör de det inte?
Ja, och tittar man på beteenden så finns det faktiskt klarlagt i forskningsstudier att män och pojkar är mer, som du var inne på tidigare, riskbenägna än flickor och kvinnor. Kvinnor är mer hänsynstagande. Unga män har sämre kognitiva förmågor än unga kvinnor.
Ja, det kan man ju bara se om man pratar med ett försäkringsbolag som försäkrar unga män och deras bilar och mopeder och motorcyklar.
Ja, det är lite intressant.
Ja, de vill ju helst inte försäkra dem alls. För de vet ju att från att du köper din första moppe till att du har typ luggen har fallit ner någonstans 25-30, då är du bara en jävla minuskostnad i trafiken, ish.
Ja.
På grund av riskbenägenheten och det kognitiva och perceptionsmässiga.
Förmågor, ja. Ja, men det är lite intressant. Sen är ju då pojkar och män fysiskt starkare som grupp liksom betraktat. Och det finns då mer aggressivitet hos det manliga släktet. Och det här kan man ju fundera på om det då skulle vara kopplat till till exempel biologiska förklaringar. Alltså handlar det om hormonella skillnader vad gäller till exempel testosteron? Vilken betydelse har testosteron egentligen?
Alltså det manliga könshormonet. Gör testosteron att man får mindre impulskontroll?
Ja, så man har ju naturligtvis testat det här. För att då har man ju byggt sin hypotes om att manliga förövare av våldsbrott har en högre mängd testosteron i sitt blodomlopp än andra. Mm. Men man kan inte förklara det på det sättet.
Påvisa. Nej.
Det finns liksom inget klart samband mellan höga testosteronhalter och benägenheten att begå brott. Man har också tittat på östrogenets betydelse. Och det finns faktiskt, det finns några intressanta domar från England från 80-talet där PMS har ansetts vara förmildrande i flera domar faktiskt.
Ja.
Och i något fall, om jag minns rätt nu, så var det en kvinna som stod misstänkt för mord och hennes gärning sammanföll då med PMS och lågt blodsocker. För hon hade nämligen inte ätit på länge.
Och det skulle vara en förmildrande omständighet.
Ja, man ansåg det.
Ja, men England är ju ett jävla u-land. Kommer jag fram till gång efter. Om du kollar på Outsider, när det står någon och slickar på någon jävla kandelabra och har gift sig med, det är alltid en britt. Ursäkta ni britter som lyssnar. Ja, det var en passus. Vi går vidare.
Nej, men du är helt rätt på det här. Man har också pratat om inlärningsmässiga, det var vi inne på lite grann förut, det här hur vi liksom lär in beteenden utifrån interaktionen med våran omgivning. Ringde det på dörren?
Nej.
Är det liemannen som har kommit för att hämta dig?
Ja, det hoppas jag, han är djupt välkommen. Nej, det är Doris som går runt och snackar, jag vet inte vad det är.
Jag hade läst om det ringde på dörren.
Ja, nej.
Vill hon något?
Jag vet inte, hon kanske vill flagga för att det är paus. Ja, jag tror att vi tar en paus med Anna.
Varsågod, det gör vi.
Välkomna tillbaka. Det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp och det är avsnitt 158. Och kriminaltekniker in the house håller på att lotsa oss igenom kvinnligt och manligt inom brottsstatistiken. Fast vi ska prata mest kvinnligt, eller?
Ja. Det blir alltså så här, det är ju svårt att prata bara kvinnligt utan att också prata manligt.
Därför framförallt att, eftersom du precis har sagt att all forskning görs på männen.
Ja, ja, precis.
Vi fortsätter. Du höll på med det inlärningsmässiga.
Ja, men jag har ju varit inne här då på några olika såna här försök att förklara vad skillnaderna mellan könen består. När det rör brottslighet. Och då var vi inne på det här med inlärningsmässiga förklaringsmodeller. Då att beteenden är ju inlärda. Och att flickor och pojkar då skulle ha, utifrån vad de har genetiskt också naturligtvis, en tendens att lära in olika beteenden.
Mm.
Kanske kan man tänka sig att man historiskt i alla fall har haft en större social kontroll på flickor än på pojkar. Alltså att pojkar har fått en större rörelsefrihet än vad flickor har fått, till exempel. Den typen av liksom förvärvade och inlärningsbaserade mönster då, beteendemönster.
Det är mycket som är kulturellt betingat här.
Ja, men det är det ju. Mm. Miljömässiga faktorer är också intressant. De kan ju förklara vissa typer av brott där kvinnor faktiskt är framträdande. Kvinnor är ju ganska väl representerade när det rör förskingringsbrott till exempel. Kan det möjligen bero på att det är betydligt fler kvinnor som jobbar med kassarbete till exempel än vad män gör?
Snabbköpskassörskan. Ja, absolut.
Barndråp. Kan det handla om att kvinnor är oftare hemma ensamma med sina barn? Kvinnor, alltså de som döms för barndråp, inte sällan har dolt sin graviditet. Barnet har varit oönskat. Den typen av förklaringar. Kontra då pojkar som oftare chockar upp med gäng än vad flickor gör. I alla fall vad vi vet från forskning.
Mm.
Alltså de tidigare och oftare rör sig i kriminella gängmiljöer. Det kan ju naturligtvis också förklara att de senare oftare begår brott i den miljön än vad kvinnor gör.
Mm.
Och sen har vi då de här genusteorierna, de har vi varit inne på flera gånger. Och där handlar det om att man utgår då från att vi skulle ha samma riskfaktorer för att begå brott. Men att förändringen i jämställdhet kan förklara den här utplaningen av skillnaderna mellan mäns och kvinnors brottslighet. Alltså det handlar egentligen om att föreställningarna om manligt och kvinnligt har suddats ut.
Ja. Och jag tänker att det kan nog vara all of the above på förklaringsmodellen. Det är nog ett sammelsurium av allt det du har nämnt. Tycker alltså, jag låter rimligt.
När vi har pratat om alla de här teorierna tidigare i andra kontexter så har jag pratat om något som kallas för det ekologiska synsättet.
Ja.
Där man faktiskt tänker sig flera olika typer av faktorer i olika domäner runt den person man vill studera eller den grupp man vill studera. Mm. Och det tror jag gäller även här. Det finns helt enkelt inte en teori som kan förklara allt det här.
Nej.
Men då ska vi prata lite grann om några olika brottstyper då där kvinnor är väl representerade.
Mm.
Har du någon idé om vilka brott som kan tänkas vara mer vanliga bland kvinnor?
Ja, jag tänker ekonomiskt, alltså överlag generellt, sånt som inte är mano a mano, alltså som inte är våld, där det finns en dator emellan, där man jobbar med siffror, pengar, lite fiffel och båg, lömskeri, där man helt enkelt inte behöver använda sitt våldskapital för att lyckas med brottet, eftersom man inte så ofta har så mycket våldskapital att tillgå. Så tänker jag.
Mm. Ja, men det är bra tänkt. Och återigen, ja men det är det ju, för jag sitter ju med listan framför mig här.
Okej,
får jag höra. Kan säga check på mycket du säger.
Mm-hmm.
Förskingring var vi inne på, ligger väl med på listan, liksom bedrägerier och ärekränkning och förfalskningsbrott.
Mm.
Mened och falskt åtal, alltså är det falsk angivelse eller falsk tillvitelse? Jag kan aldrig hålla isär de där två brotten, men, och det kanske är båda, det vet jag inte. Men det är den...
Alltså man ljuger kan man säga.
Precis.
Man far med osanning i tillfällen där man inte får, där det är olagligt att fara med osanning.
Ja, det kan handla om att man anger någon falskeligen för våldtäkt till exempel.
Mm.
Så mened och det här att ange någon falskeligen till åtal, det var något år jag tittade på, det var lika vanligt bland män och kvinnor att dömas för det brottet, eller de brotten. Stöldbrott, stöld och snatteri, dataintrång kommer högt upp på listan. Där har jag en teori.
Vad det berätta kan handla om. Genast.
Jag tänker direkt sjukvården och könsfördelningen där.
Såklart. Att man otillbörligen går in och klaffsar runt i journalanteckningar och sånt. Mm. Och där är det ju mest damer.
Precis.
Ja,
då är det miljöfaktorn igen. Sen har vi då dödligt våld mot barn. Som ja. Är ett en brott som innefattar flera ju brott. Men som är ett brottsfenomen där kvinnor är väl representerade. Det är lite olika beroende på vilket lands så att säga, mordfall man tittar på. Men i Sverige och i mitt material så är det är fortfarande män som är lite vanligare. Men kvinnor ligger väl med. Det är nästan 50-50. Men det som
får man... Ja, förlåt. Säg.
Ja, men det som är lite intressant där är ju att kvinnor... Den stora mängden kvinnor återfinns när barnen är alldeles nyfödda. Och det vittnar väl om någonstans att det ofta handlar om kvinnor som antingen inte har vetat om att de har varit gravida eller vetat om det och burit på ett barn som de inte önskat. Och eller inte haft kontakt med pappan.
Mm.
Jag ser ju i mitt material att många har inte haft kontakt med mödravård. Vilket såklart innebär då att man har försökt att dölja det här för omgivningen och sen har planen hela tiden varit att ta bort barnet så fort det är fött.
Anna Jinghede,
Nu
har du sagt i mitt material 2 gånger, vi har nya lyssnare. Du kanske bör bara skrapa lite på ytan.
Förlåt, det är klart jag ska göra det. När jag hänvisar till mitt material så pratar jag om mitt forskningsmaterial. Jag studerar alltså dödligt våld mot barn mellan 0 och 14 år i Sverige under 20 år.
Och vi har pratat ett helt avsnitt om våldsutsatta barn. Och jag tror att just den där brottspunkten, dödligt våld mot barn, bör få ett helt eget avsnitt. Jag vill att du pratar om din forskning i ett avsnitt. Kan du det? Får du det?
Så gärna. Jag kan prata om min forskning så länge jag gör det helt avidentifierat.
Då tycker jag att vi gör det ett helt avsnitt, för jag tycker att det är enormt intressant. Eller jag har ju hört dig prata om det så mycket. Jag vet att våra lyssnare kommer tycka att det är enormt intressant.
Låt oss återkomma till det.
För det är inte ett ämne som ska skrapas på ytan alls. Nej. Det är bara att nämna att kvinnor är överrepresenterade. Vi återkommer i sak.
Precis. Och sen har vi då brotten där kvinnor mer sällan är representerade. Och där har vi då sexualbrotten. Men, säger jag direkt, det här tror jag är en brottskategori med mörkertal. Vi har mycket svårare att tro att kvinnor skulle förgripa sig på barn än vad män gör, helt enkelt.
Och jag tror också att män har mycket svårare att anmäla kvinnor för sexuellt ofredande och våldtäkt.
Ja, helt
enig. Det tror jag sitter hårt inne.
Ja, absolut. Rån, också mer vanligt bland män än bland kvinnor. Kan man tänka sig...
Det är för att du ska in med våldskapitalet.
Precis, jag tänkte ju säga, det är våldskomponenten där det handlar om, tror du?
Ja, men jag skulle också vilja säga, senare år, det finns tjejgäng som går runt och rånar både unga tjejer och killar på stan, som kan vara riktigt grisiga, men där jobbar de ju mycket med sin numerär.
Mm.
Och sin ganska gränslösa aggressiva ton. Men då jobbar de ju ihop liksom flera stycken.
Men det här tycker jag är intressant, Lena, för det här är inte alls mitt område och jag är inte alls påläst på det heller. Men har du någon uppfattning om det här främst handlar om tonårsförseelser?
Ja.
För att tonåren är ju speciell. Det är ju en period då vi förväntar oss att barn ska vara normöverskridande. Faktiskt.
Absolut.
Och man kan ju fundera lite grann på, och vi var ju just inne på det här att den stora liksom gruppen kriminella, om man får säga så, finns under de här åren. Sen planar ju de flesta ut och återgår till fullt normala och vettiga tonåringar och senare unga vuxna, men några blir ju kvar. Men jag tänker så här, om man redan i de här åren hamnar i situationer där man rånar och utövar våld, så inbillar jag mig att det är mycket svårare att kliva tillbaka till liksom det normala, icke-kriminella livet efteråt. Alltså ju tidigare du debuterar med våldsbrott, framförallt, desto svårare är det att sen hitta en prosocial väg ut i vuxenlivet.
Mm. Absolut. Håller helt med.
Men du menar att det finns de här gängen då, och att de rapporteras mer sällan, tror du det? Tjejgängen.
Jag vet inte om målsägandena har liksom mindre benägna att anmäla. Men jag vet att i tid efter annan, de här ungdomsrånen där de helt enkelt plockar av varandra telefoner, kläder, mopeder och så vidare och så vidare. Och då är det tjejer i gäng också. Mm. Alltså så, det är ju såklart att det är fler snubbar. Mm. Men man ska inte tro att inte tjejer gör det. För det gör de.
Mm.
Och kan vara precis lika kränkande och lika läskiga och lika hotande som ett gäng med snubbar.
Mm. Ja, ja, absolut.
Mm.
Men sen ett brott eller en brottstyp som lyfts fram som en som där faktiskt flickor och kvinnor mer sällan förekommer, det är narkotikabrottsligheten.
Mm.
Alltså det är en stor överrepresentation av män i den kategorin. Det förvånade mig, måste jag säga. Alltså jag läste någon siffra, nu minns jag inte vilket år det var. Jag tror att det var en ganska inaktuell siffra, men jag tror inte det i och för sig ändrats jättemycket, men den låg på 10%. Mm. Att av alla narkotikabrott så var det kvinnliga misstänkta i 10% av fallen.
Stod det vilken brottskod det var? Var det bruk eller innehav?
Jag tror att det var så sammantaget.
Ja, skulle jag säga, som har jobbat liksom inom alla områden inom narkotikabekämpningen inom polisen.
Mm.
Vid bruk så är det svårt. Alltså hittar man 5 stycken som sitter i en park och röker marijuana, tar en spliff, röker en gås och så vidare.
Mm.
Sitter det en tjej med där då, då tror jag att hon klarar sig undan i större liksom utsträckning än snubbarna. För att man då går vilse i, inte kan hon blinkar med sina blå, jadi.
Mm.
Sen tror jag att man blir bättre och bättre på det där såklart inom polisen också.
Mm.
Men kanske inte lika många och kanske inte lika synligt. De kanske har ett annat modus, tänker jag. För när jag är på hemmafester, när man glider in på en hemmafest, där kan man ju i mycket större utsträckning, tycker jag, hitta brudarna. De kanske inte står ute på stadens torg och knarkar i samma utsträckning.
Ja, men där tror jag du har en viktig skillnad, faktiskt. Liksom var man rör sig, helt enkelt. Sen tror jag att flickor eller unga kvinnor har, eller kvinnor överlag såklart, har en fördel i att kunna faktiskt sminka sig, framstå som fräsch längre än vad pojkar och män kanske kan. Jag vet inte. Ja. Jag inbillar mig att det kan vara så.
Nej, men absolut. Och kanske till och med att man vet att man är skyddslös. Och man kanske aktar sig för de offentliga, lättåtkomliga utrymmena. När man vet att man ska göra saker som gör att man tappar lite.
Ja, jag menar ju inte att sminket skulle ha betydelse när du går ut på byn eller stannar hemma. Utan för omvärlden kan du maskera ditt missbruk längre.
Ja, vi förstod det, Anna. Tack för förklaringen.
Ja,
nu kände du att du fick douchebag-hatten på dig.
Det kändes som jag hade sagt något som var fullständigt obegripligt.
Mest. Nej, men du var rolig för en gångs skull.
Okej, men gud vad härligt. Tack.
Det är skojar.
Tackar, tackar.
Nej, men när vi kommer då till lite grövre narkotikabrott, då skulle jag säga att kvinnorna som jag har varit med om när det kommer till grova narkotikabrott, mycket mindre utsträckning.
Mm.
Jag säger det bara som det är. Det är nästan alltid män.
Mm.
Och då pratar vi grova narkotikabrott och narkotikasmuggling.
Ja.
Men det är inte så att tjejerna inte finns. Det, kommer du ihåg det här absolut största caset som vi drog i vårt avsnitt som hette Kokain och Nutella?
Ja.
Han som drog in allt knark, all kokain till Sverige.
Mm.
Han gjorde det med hjälp av en kvinna. Hon fixade hotellrum, hon fixade lägenhet, hon stod för engelska tolkningen, hon fixade passen, hon gjorde allting.
Men.
Så är det självklart,
ja, och det
att finns
väl
med.
Ja, det finns väl ett antal exempel på kvinnor som har fastnat i tullen med stora narkotikapartier.
Absolut.
Och hamnat på både Bangkok Hilton och andra icke så glamorösa ställen.
Däremot så utnyttjas också kvinnor i en stor utsträckning inom den grova narkotikasmugglingen.
Mm.
när man trycker in kokain i brösten på dem, snor deras barn, hotar upp dem, gör det här, annars jävlar. Så jag har mött på ett helt gäng med spillror som kanske helst hade velat göra det på något annat sätt i livet och inte hålla på med det här. Men jag tror precis som du, självklart så finns det ett mörkertal här och självklart är det fler kvinnor än man tror, men de är ju extremt underrepresenterade när det kommer till männen. Även i narkotikabrott.
Men det är sannolikt så också att rättsväsendet ser lite olika på kvinnliga och manliga förövare. Så det finns faktiskt till och med forskning på det här. Ingen svensk vad jag känner till, men när man har tittat på utdömda fängelsestraff för jämföra brott mellan män och jämförbara brott mellan män och kvinnor, så är det ganska intressant att kvinnor får alltså mellan 11-63% kortare fängelsestraff än män.
För samma brott?
Och även i Frankrike ser man det här. Där pratar man om siffran 33%. Så att män får 33% längre fängelsestraff än kvinnor för jämförbara brott.
Så det här med att alla är lika inför lagen, not so much.
Nej, men det är lite oroväckande det här. Absolut, verkligen. Men jag kan ju själv referera till när man åkte ut på som ingripande polis på lägenhetsbråk, till exempel. Det var ju ofta man åkte med mannen gripen från den här platsen. Ofta var det ju rätt, om inte alltid, det vet jag inte. Men jag tror att vi har inbyggt i oss redan när vi kliver in över tröskeln att det är mycket, mycket vanligare att det är mannen som har slagit kvinnan och inte tvärtom.
Men är det så konstigt då? Alltså jag säger inte att det är rätt att göra så. Men när man dels lär sig statistiken, man jobbar, det blir liksom någon form av sannolikhetslära, erfarenhetsbank. Dessutom så vet man att män har större våldskapital och liksom gör generellt större oreda i rättssamhället. Då är ju det är inte så konstigt, jag säger inte att det är bra, men det är inte så konstigt att man blir lite färgad i sin bedömningsblick.
Nej, det är
men
inte
då ska
konstigt.
Man ju verkligen hissa upp den flaggan att jag kan ha fel. Man måste ju tala om det för sig själv som polis då.
Ja, och när det gäller våldsbrott och särskilt de som sker i nära relationer så finns ju faktiskt forskning som visar att män och kvinnor utsätts lika ofta och lika mycket. Men för olika typer av våld. Och där män i större utsträckning slår eller brukar fysiskt våld och där kvinnor i större utsträckning utsätter sina män för ett psykiskt våld.
Ja, jag förstår. Och det är ju svårt att se när man kliver in i en lägenhet.
Ja, definitivt. Visst är det det. Så att vi blir lite så här, vi faller på eget grepp nästan.
Ja. Ja.
Men det är viktigt att ha med sig det där. Och att påminna sig själv om hur mycket vi påverkas av våra fördomar.
Och sen också tänker jag lite så effekter. Jag har hållit på lite med stalker-människorna. Alltså en kvinna som gör exakt samma gärningar mot en man. Följer efter, skickar sms, är pissejobbig. Och nu säger jag det bara, alltså jobbig. För det är så ofta männen upplever det. Jag blir aldrig riktigt livrädd. Hon är jobbig, absolut. Hon har dykt upp utanför min port. Men som en man kanske man inte anmäler samma utsträckning eller samma typ av brott. För om hon kommer nära, ja men då sopar jag bara till. Alltså jag blir inte rädd. Medan för en kvinna som har en man som dyker upp utanför porten, då kommer jag anmäla direkt, för jag blir livrädd. De gör exakt samma gärning, men effekten är så pass olika så det kommer i förlängningen bli olika i brottsstatistiken. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Och när det gäller våldsbrott så har faktiskt antalet misstänkta kvinnor ökat med, håll i nu, 86% under perioden 1995-2007.
Och under alla våldsbrott?
Ja, och under våldsbrott som kvinnor begår och som de senare misstänks för. Och motsvarande ökning för män under samma period var 26%. Så att kanske är det så att antingen så har vi blivit bättre på att upptäcka det här eller så har det blivit vanligare att kvinnor faktiskt utövar våld mot andra. Jag vet inte. När det rör det dödliga våldet så representerar kvinnor ungefär 10% av allt dödligt våld. Och det är ju framförallt då när det rör barn Och när det rör vuxna så handlar det ju vanligen om en närstående och oftast en man. Har du ingripit mot kvinnor i tjänst någon gång som polis? Apropå våldsbenägenhet.
Du tappar mig lite. Jag började tänka på kvinnor i PDV.
Ja,
alltså eftersom jag utbildar så mycket om PDV. Och, för där får jag oftast fråga, eller jag ställer frågan någonstans mitt i min utbildning. Vem är gärningspersonen? Bara för att jag vill att de ska reflektera över det. Vem är ni ska skydda emot? För där är ju statistiken rätt smal. Alltså det är typ samma personer. Det här vi pratat om i avsnitt 26, 27 och 111. Jag är inte Rain Man, utan jag utbildade det här senast idag.
Jo, men svårigheten är ju att gruppen är ju liten. Det är så pass få fall, så gruppen att beforska blir ju väldigt, väldigt liten.
Fast den är rätt stor, för att de som forskar på det här, det är FBI, det är Secret Service och sen är det lite olika poliser runt om. Och man, då kollar man på alla från typ Columbine och framåt. Och om man tittar på alla gärningspersoner så är det ungefär samma person hela tiden. Det är både bakgrund, intresse, så. Men då brukar jag ofta få frågan, men är det inga kvinnor? I princip inte när det kommer till PDV. Det självklart finns det. Och om det handlar om terrordåd så är det ju oftast kopplat till liksom självmordsbombare, den delen. Mm. Och då vet man ju inte riktigt om det var de som ville eller om de bara använt sig eller så. Och sen finns det såklart även skolattacker, men de är extremt underrepresenterade. Men det var inte det du frågade. Du frågade om jag hade ingripit mot kvinnor. Ja, jag har slagits med fyllekärringar. Det kanske är bland det jobbigaste man kan hålla på med. En full... arg. Du kommer ihåg avsnittet när Meta pratade om den här människan som hon fick snigelspår upp från foten till höft. Så.
Ja.
Skämt åsido. Ja, jag har såklart ingripit mot kvinnor. Allt från människor med psykoser som är då inte ett brott till gripa kvinnor som har begått grova brott och så vidare. Det är såklart att man har det. Och de kan ge ett rejält jädra motstånd.
Men de är så oerhört, alltså jag har inte jättemycket erfarenhet, men jag har gjort det några gånger, behövt ta i med hårdhandskar. Det är svårt, det är svårare mot kvinnor än män ju. För att
är
de
det
agerar
för att ditt
ju...
system inte vill tillfoga dem lika mycket smärta?
Dels det tror jag, men jag inbillar mig att de heller inte vet riktigt hur man slåss. Alltså,
jag fattar så. Det är som att försöka läsa någon som håller på med en sport som de egentligen inte gör. Det går inte att läsa.
Exakt så. Exakt så.
Det är som att hålla på med brasiliansk jutsu med någon som inte kan det. Man bara, vad gör du?
Precis.
Ja.
Det är fingrar upp i ansiktet och det ska rivas. Och, ja, du vet. Svårt.
Försöker du hävda att kvinnor bara håller på med catfight?
Nej, att det hävdar jag inte. Men... utifrån den mycket ringa erfarenhet jag har så jag upplevt det som nästan värre än behöva lägga ner en bökig och våldsbenägen mansperson.
Jag skulle säga så här, min erfarenhet är av att slåss med kvinnor både privat och i tjänst. Alltså privat menar jag i sportsammanhang. Sportarna, samtycke. Men det jag skulle säga är att de har ett sånt djävulsdriv. Man brukar säga vilken
frenesi.
Jävla terrier.
Frenesi,
det är en sån hög intensitet. Så att man får sitt fläsk stekt alltså, om man inte är med där. För det kan gå snabbt.
Ja, jag var med en gång och skulle transportera, jag tror jag berättat om det i podden faktiskt, transportera en berusad supporter från ett stort Stockholms fotbollslag som var i Örebro och som inte kunde bete sig helt enkelt. Och hon var så aggressiv under transporten in så att jag fick ta i med hela mitt väsen för att liksom klara av transporten in. Jag satt bak. Och när vi väl var inne i arresten, hon skulle lägga sig in för fylla. Då behövde vi vara fyra konstaplar för att lyckas få av henne kläderna. Men hon var helt rabiat alltså.
Ja, du minns ju hon som... hon skulle ju äta upp en tresitssoffa och jag tyckte att hon skulle sluta med det.
Ja, just det.
Och hon var ju så bindgalen så henne fick vi ju rulla in i en persisk matta och gaffatejpa ihop. Och bära ut henne likt Jönssonligan i bilen. Av den enklare att hon inte skulle skada sig själv eller oss.
Det var kanske hon skrek, säkrast.
Jag ska äta upp din livmoder!
Mm.
Inte just nu, hjärtat.
Det finns säkert många exempel på att kvinnor kan. Vi har ju faktiskt, det har ju varit på senare tid ett flertal ganska uppmärksammade faktiskt domar som har kommit. Och brottshändelser överlag. Jag tänker på Johanna Müller till exempel. Nu pratar vi ju inte om fall specifikt, men man kan kanske inte undgå ändå nämna namnet med tanke på att det har varit några turer kring nämnda Müller.
Ja. Jag säger pass
det säger
på
pass.
Kungen.
Ja. Nej, men alltså jag pratar ju nu om kvinnor som har bevisats utsatt andra för en väldigt, väldigt hög grad av våld. Så att det här förekommer. Definitivt.
Hon tyskan.
Christine Schürrer, precis. Ja. Mördade två små barn. Höll på att mörda barnens mamma också. Mm. Jonna Henningsson, styckmörderskan i våran trakt här. Maria Kirsch, minns du henne? Hon som hade ihjäl sin gubbe och sen körde huvudet i ugnen. Försökte, jag vet inte vad som var syftet riktigt, om det var för att försvåra identifieringen tror jag, innan hon sen paketerade in honom i då ett antal delar och slängde ut i, var det Norrmälarstrand tror jag. Så att vi har ju ett antal faktiskt exempel på kvinnor som har absolut en våldsbenägenhet. Så att det förekommer även i Sverige så att säga, det är väl oomkullrunkeligt.
Som det
som
heter.
Som jag skulle vilja säga. Ja, en timme går fort, Ljungdahl. Och det här känns som ett tema som jag, alltså det känns som vi bara skrapat på ytan här.
Alltså jag har ett önsketema som jag haft länge som jag kommer kräva att vi ska ha inom kort och det är ett helt avsnitt om kvinnliga psykopater.
Oh, vad intressant.
Mm.
Där är jag väldigt tunn. Då får det nog bli en intervju, tror jag.
Ja, du kan få en bok av mig som du kan få läsa inför.
Jaha.
Då kommer du sova med lampan tänd sen.
Är det sant? Gud,
Lida
intressant.
Framstår som en jävla, vad heter det, Lilla Huset på prärien, Laura Ingalls.
Ja. Så kulla gulla på prärien.
Ja, just det. Ja. Men Anna, vi har väl en veckans lista, va?
Om vi har en veckans lista.
Håll i dina hästar. Innan du glider in med veckans lista så vill jag bara säga tack för idag. Och om ni vill oss någonting så kan ni mejla oss på hej@ljungdahlochjinghede.se. Eller varför inte gå in och kika på vår jättefina hemsida, ljungdahlochjinghede.se. Eller gå in på vårt Instagram och det heter Ljungdahl och Jinghede.
Shit, vilken surprise.
Nu Anna, jag lutar mig tillbaka. Blir det könet eller djurriket?
Annas jätteviktiga lista.
Det blir faktiskt inget dera idag. Därför att, alltså så här, jag skulle vilja börja så här. Tänk dig att du har tränat helt besinningslöst i 5 år. Du har tränat så mycket för ett mål långt bort i fjärran. Du har liksom finslipat på alla detaljer. Du har gjort Excel sheets, databaser för att liksom pricka in formen lagom till ett OS.
Ja, okej.
Okay. Och din målsättning är att du ska komma dit, du ska ta dina medaljer och sen bara åka hem.
Mm.
Men sen när du kommer dit så bara händer det något. Ja, du fattar. Alltså, jag tänkte vi skulle snacka lite grann om misstag och lite fails i samband med OS.
Ja, okej.
Okay. Och alltså, rörliga bilder på hoppstavar som går av och simdräkter som spricker i grenen och så, det gör sig ju inte jättebra i poddmediet, som du vet. Mm. Så att jag har fått inrikta mig på lite andra typer av händelser i de här sammanhangen. Jag börjar med plats nummer 5. Nu är vi i Stockholm och året är 1912. Vi ska nu få bekanta oss med Sigrid.
Ja.
Sigrid Fick och Gunnar Zettervall. Kan du gissa sporten?
Pardans.
Nej, vi är inne på tenniskorten nu. Ja. Centerkorten. Det ska spelas OS-final. De har gått obesegrade genom gruppspelet. Nu ska de då ta sin efterlängtade guldmedalj.
Och de är också mixdubbel.
Precis. De är också segertippade. De har varit osannolikt vassa i OS här. Men så händer det då. Tidigt i det tredje gamet i första setet så sätter Sigrid Fick en sån jävulst hård smash rätt i plocken på Gunnar Zettervall. Alltså, hon smashar honom
i
ansiktet tar den. Så han är helt borta. Han liksom kan inte återhämta sig från detta. Och de förlorar första set med 6-4 och det andra med 6-0. De tar inte
han var ju inte med där.
Nej.
Det var tråkigt.
Jättetråkigt. Det blir ingen guldmedalj det året. Plats nummer 4. Vi är kvar i Stockholm och OS 1912. Men nu ska vi prata om Kanakuri Shizu.
Fan, har vi inte varit inne i Kanakuri Shizu förut?
Nej. Då är det i så fall en ny Kanakuri Shizu.
Ja, det
här var
alltså namn.
En japansk maratonlöpare. Och han hade en resa bara ta sig till Stockholm som var helt sanslöst. Han fick färdas med alla transportmedel du kunde uppringa på 1900-talet, höll jag på att säga, under 1910-talet. Och bland annat så fick han då skuffas runt på Transsibiriska järnvägen ett antal dagar för att då nå starten. Och när han kommer fram till Stockholm och ställer sig på startlinjen så är han helt utmattad. Alltså innan han har börjat springa.
Av resan?
Ja, han är inte. Alltså han har all form han nu har byggt upp, den är som bortblåst. I alla fall under själva maratonet då så är han så trött så han stannar till hos en familj som han springer förbi. Och somnar hemma hos dem. Och vaknar inte upp förrän morgonen efter. Och det här innebar ju då att han avslutade ju inte sitt race den där dagen. Men historien tar inte slut här. För att 1967...
Vaknar han.
Ja, det kan man tänka för att då kom han tillbaka till olympiska kommittén och liksom på något sätt sa, nu vill jag avsluta det här loppet. Så att han skulle få en officiell tid. Och det fick han på 54 år, 8 månader, 6 dagar, 32 minuter och 20,3 sekunder. Vilket
jag tycker
lopp.
Att alltihop är rimligt. Det ger mig också hopp om att jag kanske en dag kan ställa upp i OS. Vad var det för gren?
Maraton.
Ja.
Plats nummer 3. Nu ska vi få bekanta oss med den norske gutten Christian Blumenfelt. Och det här, nu har jag inte skrivit i mina papper, men jag tror faktiskt det var nu. Sista OS i Tokyo. Han är alltså norsk triatlet. Och han tog ett imponerande guld i männens då triathlon. Och han hade gjort sina förberedelser tämligen väl. De innefattade då att han skulle få en dräkt att springa i. Och den här dräkten skulle ju då stå emot här nu fuktighet och allsköns skav vill man ju inte ha när man springer och simmar och allt.
Vad de... Snipprin vill man
precis.
Inte ha.
Precis. Och det lite tråkigt i sammanhanget här då, det är att man skulle ju vilja att eftersnacket handlar om hans guldmedalj, Men istället så handlar det om den här dräkten som i den här luftfuktigheten förvandlades till en helt translucent historia. En helt genomskinlig dräkt.
Alltså man brukar ju prata om att vid när 100 meters finalen filmas i slow motion, då har ju det kunnat myntas uttrycket kukhypnos.
Ja, jag tror eventuellt att det kan ha funnits med lite sånt här i.
Gud vad trist.
Alltså det är inte roligt.
Men jag tänker också att om man håller på med triathlon.
Ja.
Rätta mig om jag fel, men är inte en av grenarna att man badar?
Jo.
Borde han inte ha testat det någon gång innan? Och faktiskt upptäckt att han var genomskinlig.
Man kan ju tycka att det faktiskt hade funnits anledning att ha ett litet sånt, en tryout så att säga. Mm. Kanske också ha lite dräkter i olika färger. Inte då den här hudfärgade prototypen.
Nod.
Nod.
Jag måste bara säga, min mammas kompis, hennes gubbe skulle åka Vasaloppet. De är uppe från Leksand. Skulle åka Vasaloppet. Och på morgonen, han var jättevältränad. Då tog han en sån här dräkt. Du vet, de har ju sån här tajt. Så. Han tar dräkten från kroken och så drar han iväg till starten. Och så sätter han på dräkten och inser att han har tagit sin syrras dräkt som är 3 dess kortare.
Nej.
Så han får ju inte upp armarna på hela Vasaloppet utan att det blir så att säga camel toe.
Jag förstår.
Det är trist. Ja, det är åka till ett Vasalopp utan att kunna jobba med armarna. Men det är tot.
Ja, det är faktiskt fruktansvärt.
Ja, nu går vi vidare.
Ja, plats nummer 2, va?
Mm.
Har du talat om fransosen Johan Dinis? Eller Dinis?
Nej.
Även i de svenska medierna omnämnd som den franske bajsmannen?
Nej.
Nej, inte den. Alltså vi pratar här om den 43-åriga veteranen som alltså har världsrekordet på 50 km gång. Och han har vunnit VM-guld flera gånger.
Det är ju en jävla låtsassport.
Ja, det är en hittepåsport.
Det är ju som att ha OS i rundpingis.
Alltså, det är ingen snygg sport heller, måste jag få tillägga.
Ja, vi går vidare.
Jämför elegansen.
Hej, att ljungdahlinghede.se. Där kan ni skicka allt ert kränkta skit nu. Gå vidare.
Alltså, Johan här, han har haft sån förbannad otur. Alltså i Peking 2008 då tvingades han bryta med magproblem.
Ja.
I London 2012 då diskades han för att han hade fått ta emot en vattenflaska vid fel ställe. Mm. Sen i Rio.
Men han tävlar i en sport som går ut på att springa så långsamt du kan.
Ja, eller gå så snabbt du kan kanske.
Ja, det är samma sak.
Okej. I Rio i alla fall 2016, då trodde man nu kommer det väl hända att han äntligen får ta sin guldmedalj då. Då hade han en överlägsen ledning, men han blev då väldigt, väldigt dålig i magen. Och han såg ingen annan lösning än att liksom han fick lätta på trycket, helt enkelt.
Han bara lät det ske.
Under själva loppet, ja. Och han kämpade sig i mål, han tappade ju då ledningen där, så han gick i mål på som 8. Men så kommer han ju då till Tokyo. 43 år, nu ska det äntligen ske. Karriärens sista lopp och ett guld inom räckhåll.
Mm.
Drygt halvvägs då in i 5 milen. Det är då det händer.
Mm.
Magproblemen är ett faktum.
Ja, men bubben, har han inte funderat på Imodium innan start?
Ja, men jag funderar också på det. Man skulle kunna säga att det skedde sig igen för honom, så att säga.
Fy fan vad dåligt, Anna.
Förlåt mig.
Han kanske har sån mikrolax-tourettes, att han bara måste äta mikrolax eller tjoffa upp det eller vad man nu gör.
Alltså jag tror ju att den där sporten är en sån oerhörd påfrestning för kroppen, alltså. Så att systemen på något sätt bara... Det finns ingen Imodium i världen som kan bromsa upp det där som sker.
Alltså du menar att 50 km gång, det är som 2 koppar kaffe på morgonen?
Ja, typ så.
Ja, okej. Okay. Ja, 2
koppar bränt kaffe.
Ja, jag kan relatera.
Ja. Plats nummer 1. Det här tycker jag är en gullig historia. Vi ska alltså prata om Erik Mosambani. Och jag känner att jag har gjort min hemläxa dåligt, för att jag har inte noterat vilket land han var ifrån. Erik Mosambani, det kan vi...
Danmark?
Nej, det tror jag inte att han var. Kanske ett afrikanskt land.
Mm-hmm.
Möjligen. Alltså, när han åkte till Sydney år 2000, då hade han aldrig sett en olympisk simbassäng tidigare.
Mm-hmm.
Men han åkte dit som representant för sitt lag, i alla fall. Och det bar sig så märkligt att han blev den enda simmaren i sitt 100 meters freestyle-lopp.
Frisim.
Frisimslopp.
Ja.
Därför att alla hans med- eller mottävlanden hade diskvalificerats. Så att han var den enda då som fick simma hitet.
Aha.
Och då ska man komma ihåg att världsrekordet ligger på 48 sekunder eller något sånt där.
Mm-hmm.
Han simmar in på 1 minut 52 sekunder 72 hundradelar.
Vilket... Han var simkunn i alla fall.
Ja, jag har sett loppet. Vilket alltså är det långsammaste olympiska rekordet genom alla tider. Det är ju ändå det härliga med det här. Jag tycker man ska kolla på YouTube på det här loppet. För att det här är ändå härligt. När han simmar så har han liksom hela publiken med sig. De bär honom. Hade han inte haft publiken här, då tror jag att han... Det hade kunnat bli en tid.
Men
på
han
tre
simmar
minuter.
Men han simmar ju för fan, han hör väl inte det?
Ja, det kan han inte undgått att göra.
Okej.
Det kan han inte. Ja, det är ett magiskt lopp och jag tycker det är en gullig historia. Men, ändå lite
A for effort.
Ja, det får man säga.
Men han gick inte vidare, va, från semin?
Han gjorde ju inte det. Nej. Från sitt hit. Precis.
Det var tråkigt.
Det var det jag hade att bjuda på.
Tack, Anna.
Varsågod.
Tack för listan. Den var också aktuell.
Den var aktuell, ja.
Och då ska vi se här, då är det torsdag idag. Då är nästa anhalt live på lördag, kvart över 11 på Instagram.
Ja. Yeah.
Och inför detta så kommer vi lägga upp som vanligt fredagsbilden, där ni har chans på Instagram att önska eller ställa frågor inför liven. Så just får vi se om vi känner för det.
Ja, något blir det.
Något blir det.
Ja. Och tills dess så tar ni hand om er där ute.
Mm.
I stugorna.
Och nu går jag och lägger mig.
Godnatt.
Godnatt. Adjö. Ha det gött.
Hej.
Bye.